Ja, Guds frid på er allesammans. Det känns jätteroligt att vara tillbaka hit. Jag har längtat att komma hit. Men samtidigt så har jag en väldigt bävan. En bävan inom mig. Det är mycket som vill distrahera. Och det är så här att den här helgen har varit mycket som har distraherat. Det har blivit lite sömn. Och nu på morgonen så... jag tänkte jag skulle stilla mig inför Gud och så var det något rör här till själva toaletten då som det läckte. Och då var fokus på det. Man blev alltså distraherad. Så att vi kan ju be en liten stund nu. Jag tackar dig Fader för att vi får komma till dig i Jesu mäktiga namn. Jag tackar dig Jesus Kristus för att du är så underbar. Jag tackar dig för att du är den som är vägen till Gud Fadern. Och jag tackar dig för den helige ande. Du helige ande som leder, du som hjälper. Och jag tackar dig för att du ska hjälpa mig nu i den här stunden. Jag ber verkligen att det som... du har lagt i mig att det verkligen ska få komma fram och att de människor som sitter här att det får inte bara gå in och träffa sinnet utan att det också får träffa hjärtat. Jag ber att det får verkligen ligga kvar i hjärtat så att det inte bara någonting som går in och sen när man går därifrån så har man glömt bort det hela. Jag tackar dig för att du vill leda mig nu i Jesu namn. Amen. Det är så här att vi fungerar väldigt olika som människor och när det gäller att tjäna Gud så använder ju Gud oss och han är väldigt mångfaldig. Och när det gäller typ det här med att förbereda sig så kan man göra det på många olika sätt då och det är väldigt lätt att man kan titta på andra, hur andra gör det som och så sen tänker man att man själv ska göra på det sättet. Men det man ska göra det är att man ska vara sig precis sig själv. Därför att det är då som Gud använder en. Jag är en person, jag kanske ska presentera mig först och främst. Lars Riknell heter jag då och här har jag min fru Kristina Riknell. Och vi har ju 5 barn och 4 barnbarn. Och de flesta av er känner ju mig att jag har ju jobbat i den här församlingen 97 var det väl som... jag jobbade då i den här församlingen och det var i den här gamla kyrkan. Och nu har ni ju fått en underbar kyrka här då. Jag är så här som person då. Jag älskar förberedelse. Jag älskar att ha kontroll över saker och ting. Jag vill liksom veta i förväg hur det ska vara som. Och jag har ju säkert berättat det här för er, men inte alla vet om det då. Att jag har jobbat då bland annat på bank. Och jag hade ju kundbesök. Så jag tog reda på kunden som skulle komma in till mig då. Jag tog reda på lite historik. Hur det såg ut. Bland annat så sålde jag väldigt mycket försäkringar. Sådana här avtalsförsäkringar. Pensionsförsäkringar. Och då gällde det att ta reda på vilket fack som de tillhörde. Så jag tog reda på det i förväg innan då kunden... och det var ju helt enkelt då för att jag skulle vara förberedd för när jag då presenterade då olika förslag så visste jag vilken bland annat blankett som man skulle använda för att fylla i. Så att man hade allting klart därför att kunden, det är ju så att när man ska sälja någonting va, så kunden så... man brukar säga typ att 15 sekunder ungefär så tänker den till och då slår den till. Då får man inte sitta och fumla liksom och ja, hur ska jag göra nu som utan man måste ha allting klart. Och då gick det bra. Det gjorde det faktiskt. Och jag vill inte upphöja mig själv för det. Men jag vill bara säga att vissa av mina medarbetare var inte riktigt förberedda. Utan det var när kunden kom in, då började man liksom försöka ta reda på saker och ting. Så att när det kom till kritan, när de skulle sälja in det hela, så då sa kunden så här, jag ska fundera på det, jag återkommer. Och det där visste man ju då, att säger en kund sådär så i 95% av fallen så blir ingenting. Utan de måste slå till då och nu. Då måste man vara redo. Och nu kör jag taxi. Det är samma sak där också. Jag vill vara liksom förberedd också och veta lite grann om dit jag ska och hämta kunden och vart jag ska. Att man kan ta reda på innan också, hur ska jag ta mig dit. Jag gillar inte riktigt det här med att improvisera och sådär. Men när det gäller till det här så är det väldigt ofta när jag ska säga någonting, när jag ska förmedla någonting. Då handlar det inte om liksom förberedelse på det sättet att jag vill veta liksom exakt hur det ska vara som. Och det där är ju väldigt jobbigt. Och då har jag tänkt på det också. Varför är det på det sättet? Nu pratar jag personligt utifrån mig själv. Och det är som att Gud har sagt till mig, jag vill att du ska lita på mig. Jag vill att du ska lita på mig. Jag vill att du ska vara ledd utav mig. För att Jesus säger så här i Johannes, det tredje kapitlet, vers 8. Vinden blåser vart den vill och du hör dess sus, men du vet inte varifrån den kommer. Så är det och med var och en som är född av anden. Det vill säga, vi vet inte varifrån vinden kommer eller far. Vi kan inte bestämma över vinden, vi kan inte råda över den. Och det är en liknelse på den helige ande. Vi kan inte ha kontroll över Guds ande. Väldigt gärna så kanske vi vill det. Vi vill att den helige ande ska leda oss och leda våra steg. Men det är ungefär som att vi vill att den helige ande ska följa mig hela tiden istället för att jag ska följa den helige ande. Och det kom till ett ord. Och det ordet växte sig starkare när det här mötet började med den här mannen då ifrån Jerusalem och när vi hörde den här sången till slutet. Och det är ifrån Zakaria 4:6. Inte genom styrka, inte genom kraft, utan genom min ande. Inte genom styrka, inte genom kraft, utan genom min ande. Och sen så kom det till mig detta att den helige ande talade till mig och sa, jag vill att du ska tala om mig. Jag vill att du ska tala om mig. Ja, vad ska jag säga då? Lita på mig. Lita på mig. Och jag känner mig precis som Petrus när Jesus kom och gick på vattnet. Och Jesus talade till Petrus och sa, kom till mig. Och Petrus tog de här kliven. Och gick faktiskt på vattnet. Det står så i ordet. Men sen så började han titta på omständigheterna runt omkring. Och då började han att sjunka. Och Jesus fick lyfta honom upp. Det vill säga att man tar ett steg i taget. Och när man tar steg nummer ett. Kommer till den här platsen. Då får man nya så kallade instruktioner. Att gå till den här platsen. Och man går till den här. Och det känns väldigt jobbigt också, för man känner ju också att man har ett ansvar att förmedla någonting ifrån Gud. För att det står ju i första Petrusbrevet 4:11, om någon talar så ska han tala i enlighet med Guds ord. Det vill säga, det ska vara i linje med Guds ord. Så därför så kanske ni undrar att, ja men är inte du förberedd? Du har ju inte en massa handlingar, du har inte en massa papper. Du går inte att titta på de papperna. Så du menar att du bara kommer fram och bara liksom börjar prata och så här va. Men så är det inte att jag bara går fram. Utan det handlar om att vara i gemenskap med Gud själv. Med hans ande. Att vara i honom. Jesus säger också, om någon förblir i mig och mina ord förblir i er så kan ni be om vad ni vill och ni ska få det. Så därför i ensamheten, att man är med honom själv i det fördolda. I det fördolda med Gud. Och Jesus säger det också, att om vi går in i kammaren och ber till Gud i det fördolda, då ska Gud som ser i det fördolda belöna den som söker honom. En belöning. Och då kan man ju fundera på vad den belöningen är för någonting. Vi har ju väldigt lätt att tänka belöning i form av en lön, i form av pengar, i form av status, i form av karriär. Det som jag har upplevt, det är närvaron utav Guds ande. Närvaron utav den helige ande. Men du kanske säger så här, ja, men vi pratar ju väldigt mycket om Jesus. Det är Jesus som är vägen till Gud. Jesus ska komma tillbaks. Återkomsten. Lars Stenström, du sa till mig förra gången att jag sa om Jesu tillkommelse. Jesus, han kom hit och föddes. Och jag nämnde om att Jesu tillkommelse, men jag menade ju Jesu återkomst. Så tack för det. Du sa det. Men ni förstår vad jag menar. Jesus ska komma tillbaks åter igen. Men jag kommer till det, att det är Jesus som är det viktiga. Därför att det finns ingen annan väg till Gud än via namnet Jesus Kristus. Guds ord säger, hos ingen annan finns frälsningen annat än i namnet Jesus Kristus. Jesus är vägen, sanningen och livet. Jesus är vägen, sanningen och livet. Vägen till Gud. Men det jag ska berätta om, och det är precis som jag sa, att jag skulle tala om den helige ande. Och det här påminner han mig om. Därför att jag har nog sagt det vid tidigare tillfälle, att när jag och Kristina var i Indien och vi åkte iväg dit, och jag kände mig fullständigt värdelös. Jag tänkte, vad ska jag göra där, för att jag har väldigt problem med språket. Jag kan inte engelska. Jag kan lite grann naturligtvis, men jag kan inte liksom tala riktigt. Utan det måste vara översättning om det var allt möjligt. Och då sa den heliga ande till mig, jag upplevde det starkt, jag vill att du ska tala om mig imorgon. Men hur ska det gå till? Lita på mig. Lita på mig. Okej, jag gör det, jag litar på dig. Så på morgonsamlingen, när vi skulle... innan vi skulle gå väg till, det var en bibelskola. Då var det teamledaren som frågade om det var någon som hade fått någonting. Och då sa jag, jag har fått någonting. Jag ska tala om den heliga ande. Ja, men gör det. Och det var ju väldigt jobbigt också. Fram till dess jag kom fram och jag öppnade mun, då fyllde han på med ord som jag kunde förmedla. Och det var inte jag själv. Inte genom styrka, inte genom att höja rösten, inte genom kraft, utan genom min ande, säger Herren. Det som hände där, det var det att jag fick tala i cirka 40 minuter på engelska hela tiden. Jag såg efteråt mig själv och tänkte, är det där jag? Det var Gud, hans ande, som använder mig. Och han kan använda dig. Han kan använda vem han vill. Bara du tillåter honom komma in och leda dig. När det gäller kommunikation och när det gäller att tala, när det gäller att lyssna, så när det gäller Bibeln, Guds ord, och nu är det så här att när man går på det här stegen på vattnet, så tänker man ju, hur länge ska jag hålla på att tala? Och det kommer hela tiden liksom en viss fruktan också. Tänk, människor som sitter här, de kanske inte vill lyssna. De liksom orkar inte höra någonting mer. Men det är så här att det är inte så att det automatiskt blir att det måste bli jättelänge. Och det är inte heller så att det automatiskt att det måste bli jättekort. Utan det är det att man fortsätter att gå så länge man upplever att man ska gå. Och sen så slutar man. Då har Gud talat. Och det handlar om tro. Det handlar om trons lydnad. Tro, det handlar om att vara övertygad om någonting. En visshet om det man inte ser. Det handlar om att våga. Och jag tror också när det gäller i församlingar så att det behövs ett utrymme för att Guds ande får leda samlingarna som är. För det är väldigt ofta som allting är inrutat och att det är i förväg förberett att så här lång tid ska det ta och det här vi ska säga. Utan låta den helige ande få leda. Och det innebär inte automatiskt att det behöver vara långa möten. Utan det är för ett syfte. Det är för att du som sitter här ska få uppleva att det finns en Gud. Det finns en Jesus som frälser, räddar och befriar. Det problem som du är i och det problem som du går igenom. Redan i första Moseboken så talar Gud. Och han talade och sa, var det ljus? Och det blev ljus. Och när han skapade människan så sa han till människan, han befallde människan att du får äta av alla andra träd men inte utav kunskapens träd på gott och ont. Till då ska du döden dö. Det var alltså en befallning som han ville att människan skulle lyda. Men människan hade ju ett eget val. Och människan valde att inte lyda Gud. Och där kom synden in i denna värld. Gud talade. Människan hörde. Och människan kunde av fri vilja gensvara om den ville lyda Gud eller inte. Det var alltså inte tvång, utan det var en fri vilja. Sen, i och med synden, så kom människan bort kontakten med Gud Fadern. Men Gud Fadern hade en plan till att återförena människan med honom själv. Men enda möjligheten för att människan skulle komma tillbaka och bli hans barn, det var att han sände sin enfödde son Kristus Jesus hit till denna värld. Jesus som avsade sig härligheten långt innan denna jord blev till och blev människa. Kom hit ner till jorden. Han visade vem Gud är genom mirakel, tecken och under och hans sätt att leva. Jesus var människa men också Gud. Under den här tiden när Jesus levde på denna jord, han växte upp. Och när han kom till ungefär 30 års åldern så började han att kalla på lärjungar att följa honom. Han samtalade med dem. Han undervisade dem. Han bad för människor. Och Guds kraft gick igenom människor. De blev befriade. De blev botade, de blev helade, de blev upprättade. Människor följde Jesus. Jesus hade en kommunikation med människan. Och de följde Jesus Kristus. Men sen var ju det yttersta uppdraget för Jesus, det var att komma hit ner. Och ta all världens synd, skam, skuld, sjukdomar, allt på sig på ett kors. För att vi skulle bli frälsta. För att vi skulle bli räddade. Talet om korset, det är en dårskap för de som går förlorade. Men det är en Guds kraft. Det är en Guds kraft som räddar. Som frälser. Det är ett underbart löfte detta. Att vi kan få komma till Gud genom Jesus Kristus. i slutet av hans liv, när han verkade här på jorden, så började han tala väldigt mycket med sina lärjungar om vad som skulle komma att ske. Jesus sa att jag kommer att bli utlämnad till hedningarna. Och jag kommer att spikas upp på ett kors. För det var nämligen så att ytterst var det fariseerna, de som trodde att de hade kontakt med Gud, att de hade inte rätten att döda Jesus, utan de fick överlämna Jesus till romarna, och det var de som utförde denna hemska död. Men det var Guds plan. Och vi förstår ju inte det riktigt, att Jesus Kristus valde själv att utföra detta, att komma hit ner, att lyda sin far i kärlek till honom, i kärlek till människan, av fri vilja. Han hade möjligheten att avsäga sig detta. I ord så står det att han hade makt att sända 72 000 änglar som skulle komma till undsättning. Men han gjorde inte det. Varför det? Jo, kärlek, kärlek, kärlek. Tänk dig själv, om han själv skulle hängas upp på ett kors. Det är fruktansvärt, och det händer ju faktiskt idag i vissa delar i världen. Men tänk dig om det är så att man skulle bli, om man vet att man har möjligheten att få hjälp att ta sig därifrån. Och så säger man, nej, jag gör inte det. Alltså, man kan inte förstå det. Jag menar, gå bara till mig själv. Om jag själv har möjligheten att komma ifrån den hemska smärtan och allting, då gör man ju det. Men Jesus gjorde inte det. Därför att han såg någonting djupare. Han såg någonting mer. Han såg till dig som människa. Han såg till dig som är en evighetsvarelse. Det handlar inte bara om att du lever här på jorden, utan det handlar om en evighet. Och Jesus undervisade sina lärjungar om den heliga ande. För han sa så här, att innan han skulle upp på korset: det är bäst för er att jag går bort, för om jag inte går bort så kommer inte hjälparen, den helige ande. Och när han kommer så ska han överbevisa er om synd, om rättfärdighet och dom. Om synd därför att människor tror inte på mig, sa Jesus. Om rättfärdighet, jag går till fadern och ni ser mig inte längre. Vi ser ju inte Jesus, eller hur? Men den helige ande, han levandegör Jesus Kristus i ditt hjärta, i mitt hjärta. Så att Jesus blir synlig i mitt liv. Så att jag kan reflektera Jesu ljus till andra människor. Att Jesus upplever att jag har någonting som de själva saknar. Vad är det för någonting som gör att du har en sådan frid som inte jag har? Jag måste söka denna frid i form av flaskan, sprit, i form av något annat som bara för stunden ger en kick. Men du har frid. Det här kan du få uppleva. Att du får uppleva frid i ditt hjärta. Du kan få uppleva en frimodighet. Och Jesus undervisar om detta. Och det här kan du också läsa själv också. Om du läser i denna bok, Bibeln, Johannes kapitel 14, kapitel 15, kapitel 16, så undervisar Jesus om den helige ande. Att den helige ande, han ska förhärliga mig. Den heliga ande förhärligar inte mig, förhärligar inte dig, men den heliga ande förhärligar Jesus Kristus. Och det är hit jag vill komma. För jag sa ju tidigare om att ni kanske undrar, varför ska vi inte tala om Jesus, ska vi tala om den heliga ande? Det är hit jag vill komma nu. Att när du är ledd utav den helige ande, när du är uppfylld utav den helige ande, när du går och vandrar i andens kraft, då blir Jesus Kristus förhärligad. Det vill säga att fokuset är på Jesus. Fokuset är att det finns någonting som kan ta dig ur det förhållanden som du befinner dig i och som du är i just nu. Och därför så finns det, vad ska vi säga, olika nivåer utav den helige ande. Paulus säger i första Korinthierbrevet, det tredje kapitlet, vers 16. Vet ni inte att ni är ett Guds tempel och att Guds ande bor i er? Vet ni inte att ni är Guds tempel och att Guds ande bor i er? Bara det är ju fantastiskt. Jag ska bara snabbt gå tillbaka till Gamla testamentet. Och ni vet, många av er känner till att Mose var ju den som fick leda ut folket ut ur Egypten. För det judiska folket var slavar i Egypten. Och han fick ifrån Gud att han skulle leda dem ut ur Egypten. Och han fick anvisning om att han skulle bygga ett tabernakel. Och ett tabernakel var väldigt viktigt hur det skulle byggas upp och hur man skulle göra. Man skulle bland annat ha ett rökelsekar. Man skulle ha en sjuarmad ljusstake. Och det var en hel del. Och det kan man läsa i första Moseboken, det tredje Moseboken, kan du läsa om detta. Och där i tabernaklet, där skulle Herren uppenbara sig. Där skulle Herrens härlighet uppenbara sig i tabernaklet. Och jag ska inte gå in så mycket i det där. Men sen så när de kom in i det landet som Gud hade lovat att de skulle få, så ville Gud att de skulle bygga ett tempel. Och det var en kung som hette Salomo som fick det uppdraget att bygga ett tempel. Och det var på samma sätt att detta tempel skulle byggas upp. Inte i all hast, utan var väldigt noga. Det var väldigt detaljrikt hur det skulle uppföras och hur det skulle upprättas. Och i det templet skulle Herrens närvaro uppenbara sig. I detta tempel skulle Herrens närvaro uppenbara sig. Vad som hände sen, det var ju då att det där templet revs ju. Det judiska folket hamnade i exil. Det vill säga var tvungna att fly på grund av förföljelse till andra länder. Men sen så kunde de komma tillbaks. Och då talade Gud till två profeter som står i Gamla testamentet. Profeten Haggai och profeten Sakarja. Det är väldigt intressant att läsa om de här två profeterna. För de verkade ungefär samtidigt. Och det var att de skulle återuppbygga detta tempel som hade blivit förstört och hade jämnats till marken. Och återigen så var det viktigt hur man skulle bygga upp detta tempel. Och en av profeterna får från Gud då att det judiska folket, de brydde sig inte så mycket om det här templet, utan de tänkte på sina egna hus, sina egna panelade hus. De la fokus, de la sitt liv på att bygga upp sitt eget och inte templet. Och Sakarja, han fick ifrån Gud att de skulle omvända sig till honom. Omvända sig, det vill säga rikta om mot vad Gud vill ha utfört för någonting. Att de skulle bygga upp det här templet. Och då säger Gud, jag är med er. Jag är mitt ibland er. Jag är mitt ibland er. Mitt ibland er. Jag är med er i det här arbetet. Och sen så byggdes det här templet upp. Men det som är så oerhört fascinerande som många av oss egentligen inte har riktigt tagit in, det är det att när du lämnar ditt liv till Jesus Kristus, när du kommer till honom och säger: Jesus, jag tar emot dig. Jag tror på att du kom hit ner till denna jord för att ta all världens synd, inklusive mina fel, mina brister. Jag omvänder mig till dig. Jag ber om förlåtelse för att jag har inte levat det liv som du egentligen vill att jag ska leva. Då blir du ett Guds barn. Då kommer du till Gud. Och därefter så har du ett löfte om att du kan få bli döpt i den heliga ande, att bli uppfylld utav honom. Det vill säga att Guds ande i gamla förbundet var ibland folket. Men i det nya förbundet så är Guds ande i dig. I dig. I mig. Det är det som är så oerhört fascinerande. Jesus säger så här i Johannes det 14 kapitlet vers 15: om ni älskar mig så håller ni fast med mina bud. Och jag ska be fadern och han ska ge er en annan hjälpare som alltid ska vara hos er. Sanningens ande som världen inte kan ta emot och inte se. Men ni känner honom eftersom han förblir hos er och ska vara i er, ska vara i mig. Jesus sa detta till sina lärjungar. Att om ni älskar mig så håller ni fast vid mina bud. Och jag ska be fadern och han ska ge er en annan hjälpare. Hjälpare, det vill säga en som hjälper mig att gå Guds väg. En som undervisar mig, en som förklarar det jag läser i ordet. En som tröstar mig, en som beskyddar mig. En som gör att jag riktar min blick upp mot Jesus Kristus, trons upphovsman och fullkomnare. Budet, vad är det då? Därför att i det här kapitlet så säger ju Jesus om att vi kan be om vad vi vill och vi ska få det. Och då är det lätt att man tänker så. Fantastiskt, vilket löfte. Och så håller man fast vid det. Men Jesus säger: detta är mitt bud, att ni ska älska varandra så som jag har älskat er. Detta är mitt bud, att ni ska älska varandra så som jag har älskat er. Vi vet vad som händer i världen runt idag. Vi vet, precis som sa Lars-Åke här, krig, terror, hot, förföljelser. Våld föder våld. Krig föder krig. Kärlek föder kärlek. Kärlek föder kärlek. Det är som ett dominospel. Man slår ut en bricka och sen så får det så här hela tiden. Kärleken. Kärleken. Paulus i Efesebrevet, i första kapitlet och i fjärde kapitlet, så ber han för de människor som är i hans församling. Jag ber att ni ska få en vishetens uppenbarelsens ande så att ni får en rätt kunskap om mig. En vishetens uppenbarelsens ande. Och han ber även om att vi ska vara rotade och grundade i kärleken. Ni vet, en rot, det kan ju börja med ett litet träd då. Men allt eftersom trädet växer, rötterna blir större, mer utbredda, blir starkare. Och ni vet också när man ska fälla ett träd, speciellt ett björkträd också, och man ska ta upp själva roten. Man tycker liksom att ja, men det här är inget problem. Va? Men sen när man ska ta bort den där, alltså det är ju rötter överallt under. Det sitter hårt, det sitter fast. Kärleken. Det är kärleken som ska förändra världen. I Efesierbrevet 4:30 så skriver Paulus: bedrövar inte den helige ande. Och det står i ett sammanhang, versen före och versen efter, så står det om att vrede, oförnuftigt tal, skvaller och så vidare, det är sånt som bedrövar den helige ande. Den helige ande är en person på samma sätt som Jesus Kristus var en person som levde här nere på denna jord och verkade. Så är den helige ande en person som har känslor, han har vilja, han har kraft, han har makt. Och det är det som Paulus har skrivit väldigt många bibeldelar och böcker i den här boken. Han hade upptäckt detta. Han hade upptäckt vilken oerhörd makt det är i den som tror. Därför att hans väldiga kraft är verksam. Många gånger när vi beder så ber vi illa. Många gånger så ber vi inte alls och vi får ingenting. Vi beder, men vi beder illa. Därför att vi beder enligt egna egomässiga syften. Jesus, orkar ni höra lite till? Gör ni det? Jag känner fortfarande att jag ska prata. Jesus, i Matteus evangeliet, bergspredikaren, så undervisar han om hur man ska be. Och ni känner alla till den här bönen Fader vår. Jag tror att de flesta utav er känner till bönen Fader vår som är i himmelen. Låt ditt rike komma, ske din vilja i himmelen så som på jorden. Vårt dagliga bröd giv oss idag och så vidare. Många gånger har det blivit en bön som på något sätt rabblas. Ska vi avsluta det här med bönen Fader vår? Okej, så kör vi igenom den då. Men det är en sån dynamik i dessa ord som Jesus uttalar. Det är en sån kraft. Och jag hinner inte, jag kan inte gå igenom hela denna bön. Därför att jag själv har upplevt en styrka i detta. Att gå in i rummet och be till Gud i det fördolda. Då ska Gud belöna den som söker honom. Gud belönar med sin ande. Men jag ska sätta fokus på detta. Ske din vilja på jorden liksom den sker i himlen. Ske din vilja. Och då kan det vara lätt att man är fokuserad. Man är fokuserad på kanske det som man har problem med. Man kanske har dålig ekonomi. Eller man kanske man skulle vilja ha ett annat jobb. Det kan vara olika saker. Till och med att man, ja, jag skulle behöva en bättre bil och sånt. Det är inte fel i sig. Det är inte det jag menar. Men jag tänker på fokuset. Ske din vilja. Då kan du be så här. Börja med mig själv. Hjälp mig att göra din vilja. Hjälp mig att jag kan behaga dig. Hjälp mig så att jag inte söker ära från människor utan söker ära från dig, den enda levande guden. Hjälp mig så att andens frukt gestaltar sig i mitt liv. Kärlek, det vill säga det första. Glädje, frid, tålamod, vänlighet, godhet, mildhet, trohet, självbehärskning, återhållsamhet. Låt detta ske i mitt liv. Jag vill leva som du, Jesus Kristus. Den som säger sig förbli i mig, i honom är själv skyldig att leva så som han själv levde. Det vill säga, vi kan egentligen inte säga att vi förblir automatiskt i Jesus Kristus. Utan det finns ett pris. Det finns någonting att vi måste söka hans vilja. Och i första Petrusbrevet, 4:e kapitlet, vers 14 och 15. Så står det detta, och detta är den tillit som vi har till honom, att om vi ber om något efter hans vilja så hör han oss, och när han hör oss vad vi än ber honom om så vet vi att vi redan har det som vi har bett honom om i vår bön. Det är Guds vilja. Jag kan vara förvissad om att den bönen blir besvarad. Därför att det är ingen egocentrisk bön. Det är i linje, det är i enlighet med vad Jesus undervisade om. Och därför så kan du tacka att tack för att kärleken växer och förökar i mitt liv. Tack för att glädjen i dig, Gud, växer och förökar. Så att människor kommer till dig och säger, vad är det som gör att du är så glad i den här situationen, i den här omständigheten? Frid, vad är det med dig? Du har frid, vänlighet, du är så vänlig, godhet, du är så god, tålamod. Varför skriker du inte och håller på? Du står ju där som ingenting har hänt. Förstår ni vart jag vill komma för någonting? Det finns någonting enormt med den helige ande. Och det är på något sätt som att den helige ande, han sitter liksom här lite grann så här på sidan om, va. Det tanken är att Jesus, det är han som ska upphöjas, va. Men han är en person som har enorma krafter. Och därför så finns det en dimension i det hela. När Jesus, när han döpte sig, så står det om att Guds ande kom över honom. Sänkte sig ner som en duva i en dunas skepnad. Och den heliga ande, Guds ande, kom över honom. Han var uppfylld med den heliga ande. Sen så leddes han av anden ut i öknen för att frestas av djävulen, Satan. Men han övervann honom med Guds ord. Med Guds ord så övervann Jesus djävulen. Och efter detta i femte kapitlet så står det att han gick i andens kraft. Det vill säga det var som en ytterligare dimension på hans liv när han verkade här nere på jorden. På samma sätt är det med oss idag som lever. Det är inte meningen att vi ska gå kraftlösa. Det är inte meningen att vi ska gå svaga. Jag kan säga att den här predikan, den är lika riktad till mig. Det är inte så att ni ska tro liksom att nu kommer jag här, oj, 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 liksom, nu är jag enormt använd och sådana här saker. Va? Det här är hela tiden en bön hos mig. Jag har, liksom, jag känner, jag har inte riktigt nått fram till det här, det Paulus skriver om. Men jag har fått en längtan. Jag vill dit. Jag vill ha någonting att sträva efter. Jag vill ha ett mål. Vad är det som gör att idrottsmän, att de lägger ner så oerhört mycket tid på träning, träning, träning? De lägger ner, jag vet Johan Olsson här, om ni har talat om honom. Han var ju jätteduktig på att åka skidor här i Falu VM. Och där hade han åkt 7 mil om dagen sista 7 veckorna. 7 mil om dagen är helt, jag undrar hur jag ska se ut som egentligen. Och han tränar. Och det vi ser utav de här skidatleterna, det kan vara andra idrotter också. Det vi ser utav dem, det är bara en liten del utav egentligen vad de lägger ner i träning. Om vi säger träningen är 90% som inte vi ser. Och det vi ser var 10%. De kommer inte bara dit liksom och ja, nu sätter jag igång och ska tävla. De har ett fokus. De har ett mål att de vill vinna ett pris, en guldmedalj. Och Paulus tar ju upp om detta också. Han skriver ju om att de här som löper, de gör allt för att vinna segerkransen. Men löp ni i det riktiga målet? Vi har ju himlen. Vi har någonting mycket mer att rikta och fästa vår blick på. Att söka det som är där ovan. Det handlar inte om att du ska vara världsfrånvänd och bli konstig. Bara stänga in ett rum och sen aldrig se någon människa. Nej, det handlar inte om det. Men det handlar om att fokuset, det ska vara Jesus Kristus. Jag vill vara din lärjunge. Jag vill följa dig. Och när du helige ande leder mig så vill jag gå. Jesus säger så här att har de förföljt mig så ska de också förfölja er. Har de förföljt mig så ska de också förfölja er. Har de bevarat mitt och mina ord så ska de också bevara era ord. Det vill säga, det finns både att när man följer Jesus så finns det en härlighet att vara i hans ledning, i hans smörjelse. Men det finns också den andra sidan, att bli missuppfattad, att bli anklagad, att bli förföljd. Det finns också detta. Därför att det finns en som inte vill att du ska gå med Jesus Kristus. Det finns en som inte vill att du ska upptäcka kraften i ordet. Kraften i gemenskapen med honom. Jag vet att jag har haft svårigheter med det där, att jag tänkte nu går jag in liksom och nu gör jag det här, och jag liksom blev enormt liksom ivrig, och nu ska jag be, nu ska jag ner på mina knän och nu ska jag be en timme, och så höll jag på så här och höll på så här, därför att det var någon som hade sagt till mig att du måste pressa dig igenom, du måste pressa. Men det handlar inte om det, utan det handlar om att ha en gemenskap. Vad är gemenskap för någonting? Vad är det för någonting att ha en förtrolig vän? Tror du att jag håller på liksom så här med min älskade hustru? Vi har förtroliga samtal. Jag älskar dig. Du är helt underbar. Och du bemöter, hoppas jag, med samma sak. Det handlar om. Att säga till Jesus. Jesus, jag älskar dig. Jag är ofullkomlig. Jag gör mina fel. Jag gör mina misstag. Men jag vill älska dig. Hjälp mig så att jag kan älska dig av hela mitt hjärta. Av hela min själ. Av hela min kraft. Av hela mitt förstånd. Och min nästa, alla mina trosvänner. Hjälp mig, jag klarar inte detta själv. Det Jesus säger i Johannes 14 kapitlet, att vi ska inte gå den här vägen själv, utan den helige ande ska hjälpa oss så att vi kan älska människorna. Vi är Guds medarbetare. Det är inte bara jag, eller för den delen att det bara är Gud som ska göra allt detta. Det finns de som säger, nu får ni ursäkta, men det kommer hela tiden, men det finns de som säger liksom att ja, men det där fixar Gud. Jag är bara som jag är. Jag är arg och vred och allting. Så det där får Gud fixa. Det är ena felaktiga attityden. Den andra felaktiga attityden är att gå på den här sidan. Jag ska göra allting själv. Jag gjorde så en tid. Jag gjorde allting själv. Jag lyssnade inte ens. Jag lyssnade inte. Det handlar om att lyssna i tro. Tog ni emot en helig ande genom att utföra laggärningar? Eller var det för att ni lyssnade? Vadå i tro? Det handlar om tro. Men det handlar inte bara om tro. Det handlar om en tro som är verksam i kärlek. En tro som är verksam i kärlek. Och tyvärr, mina bröder och systrar, så har det varit fokus för mycket ibland på vissa delar utav evangeliet. Det har varit för mycket fokus på tro. Så att kärleken har inte funnits där. Utan det har varit, du ska tro. Och du ska bestiga berg och övervinna berg. Och Jesus säger detta också. Att vi kan övervinna. Du ska tro. Men kärleken då? Kommer ni ihåg vad jag nämnde om när det gäller andens frukter? Vad är det första som sägs i andens frukt? Det är 9 stycken, det första. Var det någon som kommer ihåg? Kärlek. Var någonting om tro? Trohet. Trohet mot honom. Det handlar inte om att pressa sig och hålla på så här. Utan kärleken. I första Korinthierbrevet 14 kapitlet. Vers 1 så skriver Paulus detta: sträva ivrigt efter kärleken, men sök också vinna de andliga nådegåvorna. De andliga nådegåvorna fokuserar jag väldigt mycket på. Jag vill ha det. Egoist Lars. Jag vill ha det. Ge mig hela en skål. Jag har aldrig sett någon blivit hela den faktiskt när jag bet. Kanske någon har blivit hela utan jag vet om det. Jag vet inte. Jag vill ha det. Men vad står det? Det börjar med att sträva ivrigt efter kärleken, men sök också vinna de andra nådegåvorna. Att sträva, det är att man gör någonting själv också. Söka, det är att leta. Leta. Gud, vad har du lagt i mig? Vad har du lagt i mig för någonting? Vilken gåva? Ja. Det står ju om att den helige ande, det är hans vilja som utdelar gåvorna. Det är inte jag som kan ta mig en gåva. Jag kan säga att jag har upptäckt min gåva. Det säger jag frimodighet. Det säger inte jag för att jag är någonting. Vad är en gåva för någonting? En gåva är ju någonting som inte jag har förtjänat. Varsågod, här får du. Jag har fått det, men jag har inte förtjänat det. Eller hur? Och då har jag upptäckt att min gåva, det är profetia och kunskapens ord. Och jag vill inte brösta upp mig för det. Utan det är hans vilja. Han vill det. Jag minns när jag gick bibelskolan, och det har ju mycket att göra med så här man längtar och önskar. Så här, ja, vad upplever du att det är för någonting då? Ja, jag upplever att jag är herde, och jag upplever att jag är evangelist, och jag upplever att jag är lärare. Men riktigt lärare är ju inte. Jag fick ju från Lars här att vi skulle säga återkomst. Det var ju bra. Det enda jag inte nämnde, det var profet. Och nu menar inte jag att jag är profet. Det är inte dit jag vill komma, för att jag vill inte att det ska vara en massa etiketter. Jag minns när jag var kontorschef på Sparbanken. Då var det liksom att man skulle ha en skylt där liksom att jag är kontorschef. Och det är mycket titlar inom frikyrken också. Och jag är evangelist, och jag är pastor. Jag är första pastor, jag är andra pastor. Ungefär som jag är profet, jag är evangelist. Nej, jag vill inte vara någonting speciellt. Jag vill bara lyda. Men däremot så kan jag säga att jag får profetiska tilltal. Jag får kunskapens ord. Och det har jag berättat om i Jorgen när jag var där. Jag skulle be för människor. De kommer fram och de vill ha, och jag längtar efter det här, och det här ska jag vilja uppleva, och det va. Nej, men vi tar det lugnt här nu. Varsågod och sitt. Så var tyst. Och så sa den helige ande. Det behöver inte vara några långa meningar. Man sa ett ord. Avund. Avund. Ja, och då frågar jag liksom, är det så, inte så säger Herren. Nej, är det så att du har problem med avund? Ja. Bitterhet, kunde vara en annan person.
Ja.
Är det så att du tänker på andra kvinnor?
Ja.
Var det för liksom att göra någon demonstration, liksom att nu ska vi hudflänga folk här, liksom att se er vad eländiga. Vi är alla syndare, frälsta av nåd. Vi har alla våra fel, vi har alla våra brister. Men Gud vill att de här bristerna ska upp till ytan, bekännas. Förlåt mig, förlåt mig. Efter detta, när man bekänner sin synd. Om vi bekänner våra synder så är han trofast och rättfärdig, så att han förlåter oss våra synder och renar oss ifrån, vadå, all orättfärdighet. Det är Jesus som gör detta, men det måste finnas ett gensvar att du själv ber om förlåtelse. Det kan vara stolthet, högmod, köttets gärningar. Efter det, kom helige ande, fyll honom. Kom helige ande, fyll honom. Det behöver inte vara långa böner. Det behöver inte hända någonting heller. Liksom typ att den där personen bara far som en kägla på en bowlingklot som far runt. Förresten så spelade vi bowling hemma hos min son igår. Kägeln bara flög. Liksom. Och det händer så ibland även i Guds verk att människor faller och raglar. Eller hur? Och jag hade ju problem med det där. Varför får inte jag uppleva det? Liksom, att jag far som en kägla. Liksom, och plötsligt är jag där borta. Liksom. Det vill jag vara med om. Det vill jag. Det vill jag. Men vad vill du då? Jag upplevde ingenting. Jag har aldrig upplevt att jag flyger och rullar runt här på golvet. Aldrig. Men om jag ska göra det, så jag har ingenting emot det. För då är det någon mening med det också. Jag överlämnar till Gud. Men jag upptäckte en sak. Och det var att när jag skulle till Indien, då fick jag ett bibelord ifrån Josua bok. Var frimodig och stark. Jag är inte alls frimodig, jag är inte alls stark. Stark, jag är inte, nej, jag vill inte. Var frimodig och stark. Vad är det Jesus säger i Apostlagärningarna första kapitlet? Han berättar om att de inte skulle lämna Jerusalem utan vänta på vad fadern hade utlovat. Vad då? Den helige ande som Jesus hade berättat, som hade undervisat Johannes 14, 15, 16. När den helige ande kommer över er ska ni få kraft att bli mina, vadå, vittnen. Och ni ska vittna om mig i Jerusalem, Samarien, Judén och till jordens yttersta gräns. Jag kan inte säga att det är så. Men jag upplever och säger det. Det är det viktigaste med den helige ande, frimodighet. Att hans rike, Guds rike ska breda ut sig. Jesus, jag kan inte läsa någonstans här om att Jesus sa någonting om att människor skulle rulla runt och fara omkring. Det står ingenstans. Jag har inte hittat det. Någon annan som har hittat det får komma och säga det åt mig sen då. Jesus nämnde ingenting om detta. Det kan vara liksom känsloyttringar, men inte det vi ska ha fokus på, utan fokuset ska vara på frimodighet. Ni kanske tycker att jag står här och är frimodig. Och jag kan säga det, att stå inför människor, det var det värsta jag visste. Jag var så fruktansvärt nervös. Och till och med när jag jobbade på banken och var chef där, jag fattade inte hur jag kunde bli chef där överhuvudtaget. Det var det värsta jag visste, det var när vi hade våra chefsmöten och man ska gå fram och redovisa någon budget och allt möjligt. Liksom. Ja, nu ska vi få en presentation här om det här kontoret. Det var det värsta jag visste, stå inför folk. Men det är skillnad när man är uppfylld av den helige ande. Det är skillnad när man upplever att man tar de här stegen som jag sa från början. Man börjar så här, va? Och sen när man kommer hit, då kommer man dit, då kommer man dit. Ni kanske tänker så här att jaha, det här har du suttit nu i 2 veckor i din kammare och sen så har du gått igenom memorerat och inte alls. Vad jag har gjort, det är det att jag har varit med Gud. Och det säger jag inte för att jag ska liksom upphäva mig, att jag har liksom bett mycket sådär. Men jag har förblivit i Jesus. Förblivit i vad då? I hans ord. Förblivit. Jag kör taxi. Och jag är så glad och tacksam som jag har just nu att jag har fasta körningar. Och då innebär det att man kör från plats A till B. Och det kan man köra varje dag. Ett visst tidsintervall. Däremellan så har man en liten tid. Paus. Rast. Det är här vår vilja kommer in. Vad gör jag med rasten? Sitter jag och fipplar på min mobiltelefon? Jag har mobiltelefon. Sitter jag och håller på och trycker och håller på och far fram och tillbaka med den? Tittar jag på sportens alla nyheter? Eller läser jag Guds ord? Jag kan säga också, orkar ni en liten stund till? Gör ni det? Det är säkert. Ja, tack. Tack så mycket. Jag kan säga det att jag har tyckt det var jättejobbigt att läsa Bibeln. Och nu får ni ursäkta, jag har till och med känt så här ibland. Nu var det ett tag sedan den här. Det var så jobbigt. Det här det var jättejobbigt. Är det någon som känner igen sig att det har varit jobbigt att läsa Bibeln? Finns det någon frimod där som kan säga att jag tyckte det var jobbigt att läsa Bibeln? Eller har ni tyckt det var helt ljuvligt och underbart? Där har vi några stycken. Det går i våg. Just det. Bra. Det går i vågor. Nej, men det är så. Och det kan ju också, det är inte så här att jag liksom varje dag att wow, liksom nu, underbart, vad ska Gud uppenbara sin härlighet nu då? Fortfarande kan jag tycka att det är tungt, det är strävsamt. Men det för med sig välsignelse längre fram, för det med sig välsignelse. Men i alla fall, då kan man be, du vet den här bönen Fader vår, så kommer vi till: ge oss vårt dagliga bröd. Ge oss det bröd vi behöver för idag. Och brödet, då tänker vi på att det är ju liksom att vi ska äta och smätta, eller hur? Och det kan vi egentligen tacka honom för. Vi har ju det redan. Det är inte så många här i vårt land som svälter. Det finns ju de som har problem att få mat. Men de allra flesta av oss kan äta varje dag, eller hur? Så egentligen har vi inte det problemet. Då kör vi igenom det där liksom att ge oss idag vårt bröd för dagen. Ja, men det har jag redan. Tack, tack, tack. Men brödet är en bild på ordet. Jesus säger själv att jag är Guds bröd som kom ifrån himlen. Guds bröd, Jesus Kristus. Han är ordet. Och då kan du be så här: Gud, skapa i mig en hunger efter ditt ord. Och normalt sett så är ju hunger och svält är någonting som är negativt, eller hur? Och det vill du ju inte ha. Det är som en paradox på något sätt. Hunger efter Guds ord. Det vill säga skapa i mig en längtan. Säg som det är. Säg att jag, om du tycker att jag tycker det är så jobbigt. Säg det. Jag tycker det är jobbigt. Skapa i mig Gud en längtan och hunger. Det handlar inte om att det är någon pastor här, Lars-Åke, står liksom och ni måste läsa Bibeln. Skapa i mig Gud en hunger, en längtan. Och att jag är ordets görare och inte bara dess hörare. Nu tänker du så här. Nu har jag stått här framme, talat. Och du kanske tänker så här. När jag går ut härifrån, vad var det han sa egentligen? Och så sen så kanske du kommer hem och så är det någon som frågar dig. Ja, hur var mötet? Ja, jag hoppas att du upplever att det var bra. Men då kommer nästa fråga. Vad sa han eller hon som talade ordet då? Jaha, vad sa han? Kommer inte ihåg. Men bekymra inte så mycket om det egentligen. Utan det handlar om vilken inställning hade du när du kom hit. Vilken inställning hade du? Om det är så att du var hungrig efter att höra Gud tala. Om du var hungrig efter att få uppleva någonting mer utav honom. Och inte nu tänka sådana här typ självcentrerande saker som ibland kan uppstå. Då lägger Gud det inte första hand i sinnet utan i ditt hjärta. Han deponerar i ditt hjärta. Så att det blir rotat där inne. Och när tid kommer att du behöver det så plockar den helige ande upp detta. Därför att Jesus talar om att den helige ande ska lära och påminna er om allt vad jag har sagt er. Det handlar inte om vad jag, alltså Lars Ricknell, han har sagt så här. Måste jag liksom. Nej men alltså, det är så här, Gud använder ju människor. Han använder, och det är jag övertygad om. Jag kan inte bevisa för dig. Men jag är övertygad om att just nu så är jag använd utav Guds ande. Jag upplever det så, då tror jag på det. Jag har en sån tro, att jag tror det. Sen får vi se vad resultatet blir för någonting. Men vi måste våga, vi måste börja någonstans. Och nu tänker du så här att när du går ut här. Åh Jeppe, nu liksom ska jag vara med om det här. Och sen så blir det några enorma saker. Nej, det börjar liksom som ett trappsteg. Börja liksom ett trapp nummer ett. Och Gud ser att du gör detta. Exempel, du upplever att du ska ringa till någon och uppmuntra den. Eller ja, du kan säga bara något ord. Då ser Gud, det där gjorde ju du. Då kan du kanske nästa gång bli trappsteg nummer två. Tre. Du kan ju inte kliva upp på tionde på en gång. Väldigt dålig bild det där, men alltså. Hoppas att du förstår. Men Gud har en plan med er alla som sitter här. Jag vet att ni befinner er på olika, så att säga, processer i era liv. En del av er kanske här för första gången vet inte ens vem Jesus är. En del av er har varit vandrat med Jesus i 50 år. Ja. Jag kan allt nästan, kanske du säger då. Så att det är olika. Det är en mångfald här. Men Gud, jag har inte svaret på det. Men Gud har svaret på allt som rör sig här inne. Det handlar om att du öppnar ditt hjärta. Och det du upplever att Gud talar till dig, att du är lydig. Det kan vara att bekänna synder. Det behöver inte vara det heller. Det kan vara det att du blir tröstad. Du får uppleva frid. Det kan vara en mängd olika saker. Vi vill väldigt gärna liksom tänka att det på ett visst sätt. Det måste gå till så här. Exempelvis att alla möten ska vara så här som jag har. Eller att alla möten ska vara som Lars-Åke eller Sten. Men någon annan. Förstår du vad man vill komma fram till? Lyssna till anden. Lyssna till anden. Hör vad anden säger till församlingen. Jag tackar dig, Fader, för att du är så underbar. Och jag tackar dig, Jesus Kristus, Guds son. Och jag tackar dig, helige Ande, att du bor i mig. Och jag tackar dig för att du hjälper mig.